Hejsan, där är en studievärd Damon som hälsar er hjärtligt välkomna till vårt 30:e avsnitt av Livsfärgil. Och vi är en del av Nordisk Radio och Nordiska Motståndsrörelsen. Och det här är vår podcast om prepping, självhushåll och allting där omkring. Och i det här avsnittet så ska vi diskutera ett litet annat ämne än det vi brukar göra. Vi ska diskutera, ja, folk kan väl kalla det för andligt, religiöst, kommer vi väl gå in lite grann på, spirituellt, vad man nu vill kalla det. Det är väl egentligen kanske inte tänkt att det ska bli ett religiöst avsnitt i den bemärkelsen och benämningar hit och dit, utan det handlar väl mer om att man kan ju gärna förbereda sig fysiskt och man kan förbereda sig rent praktiskt genom att ha massor av saker hemma för ett självhushåll eller ja, prepping ifall utifall någonting händer. Men det är ju även den där mentala biten. Så det kanske är mer ett mental förberedelse som man kan få genom vad man nu vill. Om det så må vara meditation eller om det må vara religion eller om det må vara på någon form av andlighet och så vidare. Och det är ju ett rätt kontroversiellt ämne, så att det här är väl kanske inte någonting som, vet, så att säga, motståndsrörelsen i sig propagera för, utan det här är ju kanske högst individuella åsikter, men säkerligen så kan ju många av de åsikterna vara någonting som andra i rörelsen delar. Och nu är vi ett gäng här på 5 pers som säkert har rätt olika åsikter om det ena och det andra, men det är ett intressant ämne att gräva lite på, för personligen så känner jag väl att det är ju någonting som väver in i någonting som är mycket större än bara det personliga. Det är ju någonting som om man tänker lite grann på religion, så binder ju det samman även kultur och en gemensam nämnare. Och det har ju många gånger, eller det har ju helt enkelt lett till att det har blivit en civilisation, att vi har haft gemensamma mål och gemensam kultur och gemensamma tankegångar. Och skalar man av det så har det ju ändå en betydelse i det egna hemmet, den egna lilla sfären, och mer de närmaste, hur man förhåller sig saker till rent mentalt och förberedelse. Men det har ju, dessutom så har det ju kopplingen till högtider och som i sin tur har kopplingar till kanske hur odlingssäsonger, när de faller in och så vidare. Det är som sagt ett väldigt stort och brett ämne och får väl se vart det bär hen. Och som vanligt så har vi med oss våra assisterande studievärdar. Vi har ju Tobias.
Ja, god kväll.
Och så har vi såklart Peter.
Ja, god kväll.
Och så självklart så har vi Jakob också.
Hallå.
Och så har vi självklart en gäst med i det här avsnittet, nämligen Douglas. Hej.
Tjena.
Ja, det är första gången du är med oss. Är det någonting du skulle vilja berätta om dig själv? Hur kommer det sig att du är med oss här idag? Förutom att jag har frågat dig.
Ja, det är väl därför. Nej, vad säger du? Att jag är intresserad. Jag har studerat både religion och filosofi i flera år. Det var förvisso flera år sedan jag gjorde det också. Så att allting kanske inte är helt färskt.
Precis, det är ju det som gör det väldigt intressanta med dig som gäst, att det är just de där bitarna som man gärna gräver i. Jag menar, man har ju många gånger personliga åsikter och det är ju det där, skolor och studier i all ära, men när det gäller sådana saker så får man nog ändå, har man i alla fall en möjlighet, om man kan spendera väldigt mycket tid i en skola, att fördjupa sig på sådana här saker på högskolenivå där du har studerat.
Ja, precis. Det blir ju lite annorlunda också när man ska planera att sitta i flera timmar varje dag och läsa någon gammal text från medeltiden. Så
det är väldigt intressant med tanke på, jag menar, själv har ju inte studerat på den nivån, utan det är ju mer, man har ströläst det ena och det andra och sett dokumentärer om det ena och det andra och personliga upplevelser med, ja, med sin uppväxt och kultur runt om, och så att man har ju bildat sig en bild av det hela. Men det är ju självklart, så är det ju många pusselbitar som säkerligen man själv har missförstått och inte förstått. Och men tillsammans med alla oss här i studion ikväll så kan man ju säkert få en större helhet till saker och ting, och kanske ni även då, självklart ni lyssnare, kan få en större bild av vad såna här saker kan handla om. Men det är ju lätt att man kan tro att man är inne och snöar på sådana religiösa bitar. Oavsett om man själv känner sig att man är religiös eller inte, så är det ju väldigt ett stort och brett ämne som man faktiskt ändå kan vara av största vikt att förstå och se ur lite andra perspektiv. Och oavsett om, som sagt, om man själv inte tror eller tänker på någonting, så har det ju ändå påverkat våran vardag och påverkar, har påverkat vår historia sedan urminnes tider. Så att, ja, vad tror ni alla andra, hur vever vi in, vad har egentligen det här med prepping att göra? Jag var väl lite inne och snöade på det, men...
Det var en lång och bra inledning där.
Ja, programmet är väl klart nu egentligen, och så har vi tagit upp allt. Finns inte så mycket mer att nämna om där.
Ja, nu.
Precis, ja, tack så mycket. Det lägger vi av. Ja, tack för ikväll.
Ja, tack. Nej, men så är det ju. Om man ser det till fysiska förberedelser så är ju mentala förberedelser minst lika viktiga liksom. Så att, det handlar ju både om kunskap och annat för att förbereda sig psykiskt, men också kanske då de mer mentala bitarna så som det man kallar kanske för andlighet eller spiritualitet och esoterik och de här liksom. Meningen med livet, lite mer åt det hållet. Men ja, personligen försöker jag hålla mig lite grann undan religion. Men ja, det blir många personliga vinklar här ikväll skulle jag gissa.
Hur tänkte du med religion då? Alltså att du håller undan från det? Hur definierar det? Organiserat?
Ja, just det kyrkliga. Hur det används genom århundradena för att förtrycka folk och vilseleda och skrämma folk till lydnad och sånt där. Jag tycker inte det riktigt har på det sättet som man använt religionen eller som religionen har använts av eliten eller av makten, så har det nog inte stärkt folket. Däremot får man ju skilja på religion och tro.
Mm.
Det är en helt annan sak.
Jo. Ja, men för det där med religion då, på det sättet det här organiserat, det där det har varit ett etablissemang som har använts av religionen för att uppnå mål som de har. Det gäller ju alla de stora religionerna. Det är inte bara, du sa kyrkligt och kristet, men det lär ju vara samma i judendomen och islam. Och, ja. Jo.
Mm.
Men det är väl lite, jag menar, så tycker ju väldigt många människor idag. Tror jag. De som är lite allmänt troende så där, att de ogillar mycket som har hänt historiskt då. På grund av religion. Och då menar de ju det här på grund av kyrkan och på grund av... Ja,
Ja för förr i tiden när religionerna skulle utvidgas så var det ju liksom erövringskampanjer liksom. Det var ju inte någon lugnare övertygning liksom. Övertygelse av befolkningen, utan det var ju liksom konvertera eller dö liksom.
Det är också en kombination av, eller, alltså, vilka kom först, hönan eller ägget? Är religionen, alltså, det är klart att det funnits folk som har velat sprida sin religion, men det är även folk som har använt det för ett maktmedel för att kunna förmå folk att deltaga till för att de själva ska kunna vinna egna landområden. Det är ju det där med religion som du varit inne på nu, Peter, som... Det är svårt att blunda för de bitarna, men samtidigt så är det just det ett väldigt stort ämne, bara det i sig, hela erövringståg hit och dit. Jag menar, det är ju till exempel som, vad är det, var väl morerna som gick in i, eller inte morerna, men in i Spanien och kalifatet som, det islamiska kalifatet som styrde över Spanien i närmare 100 år. Ja, men även Sicilien, det har ju påverkat deras kultur oerhört mycket. Även med rasligt sätt så har det ju blivit utblandat på ett sätt som... Ja, det är ju stor skillnad mot vad det var innan. Men, ja, men det är ju väldigt stort och brett ämne. Men försöker man skala bort de där kontroversiella bitarna och försöker kanske mer tänka på vad man kan göra för en själv att... bli en bättre människa, att kunna vara förberedd om någonting händer. Det är på något sätt att man sätter ju sig själv ur i en större mening, att man blir en, jag menar, skulle alla bara rent krasst vara egocentriska och bara se till sitt eget bästa, så är det ju, så leder ju inte det vårt folk någonstans, utan det blir bara opportunister av det hela. Och om man tänker på, skulle börja tänka på vikingar till exempel, de redes ju inte döden, utan döden var ju bara, det kan ju på många sätt vara en befrielse, att du blir en del av någonting större, och oavsett om du dör eller inte så har du ändå vunnit, och när du inte är rädd för att offra någonting så kan du nå större höjder. Och det går, man kan ju se det i olika nivåer. Man behöver ju inte nödvändigtvis gå in i döden för att nå större nivåer, men att inte vara redas döden och gör ju att
rädda står på icke-stockholmska, eller?
Ja, precis.
Jo, men det där är ju samtidigt precis det där du sa där, Demon. Det är ju faktiskt någonting som vi diskuterade jättekort här innan vi började sända med korstågen och sådär, att det är ju någonting som de som har drivit fram religionerna har utnyttjat just för att skapa väldigt orädda krigare. Och det kan vi ju se även idag bland muslimer och sådär, att de är ju inte rädda för döden för att de har en trosuppfattning om att om de gör vissa typer av handlingar då som passar deras kollektiv, så hamnar de i paradiset. Och är man då kristen så hamnar man i himmelriket. Så definitivt inom religionen också har man ju lyft fram den bilden att nästan det är viktigare var man hamnar efter livet. Alltså döden. Det är det som tycks driva väldigt många.
Vi hade ju Valhall och ja, vad det här Frejas motsvarighet hette också. Det finns ju en annan.
Mm. Men så som om man ska ta fördelarna med till exempel religionen då, så är det ju många gånger det har gett folk självkänsla och styrka och kanske grupptillhörighet och sammanhållning och så. Så att på det sättet så är ju själva folkgemenskapen i det religiösa positivt, även om kanske de här böckerna och sånt kanske inte är alltid så positiva alltihop.
Så vi pratade ju om historik innan och vi pratade om samhällsutveckling och sådär. De begreppen togs upp och jag tycker att det är ganska entydigt att se i historien, beroende på hur man ser historien då, för att det finns ju de som lyfter fram historien som att vi var jätteprimitiva för 10-13 tusen år sedan och dessförinnan, och har blivit mindre och mindre primitiva tills vi står på någon slags människans kronverk idag. Och den där bilden håller inte jag med om alls. Det finns väldigt mycket som tyder på att det är nästan irreversibelt. Och om man då sätter ihop en historiebild med att man kan konstatera att vi har varit väldigt avancerade i vårt sätt att fungera mentalt, tankemässigt och så vidare för många, många tusen år sedan. Alltså långt innan vi fick de här organiserade religionerna som vi ser än idag, så tycker jag att det är rätt intressant ur den synpunkten att, som sagt, det är entydigt att se, för mig i alla fall, det här är ju min personliga, vad ska man säga, syn då, att världens befolkning och världens civilisationer har inte utvecklats i en positiv riktning om man vrider tillbaks klockan till 2-3 tusen år tillbaks, där engudadyrkan och andra former av religion introducerades till massan. Så då blir ju min fråga så där, om inte det, jag menar till exempel, det är att folk är väldigt egocentrerade idag. Visst, det finns folk som även att de är egocentrerade är ändå ganska altruistiska, och det där är ju rasligt definierat också, som vi vet. Men även då de som är mer altruistiska tycks, alltså man tittar på den stora massan, vara extremt materiellt drivna. Och om man då som sagt tar ett lite större perspektiv och ser hur utvecklingen har gått hela tiden, steg för steg, steg för steg, i takt med att vi har fått de här organiserade religionerna så där, mot i en viss riktning hela tiden, ungefär som man kan se i politikens värld, att det är, oavsett vem det har varit, höger, vänster, mitten eller vem det än är som har suttit vid rodret, så har hela tiden utvecklingen gått i en viss riktning. Och det där hänger ju ihop naturligtvis, vill jag mena då. Och då kan vi se då, om vi kommer in på det, men vad skulle då alternativet vara till en extern organiserad trosuppfattning som man ska haka på? För jag tror faktiskt att människan var mer sund, mer balanserad, mer harmonisk, mer kreativ, mer fri i tanke och handling innan de här trosuppfattningarna prackade på oss. Och bevisen finns i många, till exempel byggnadsverk runt omkring, som daterar betydligt äldre än de organiserade religionerna gör. Mm. Som ett exempel, om ni följer min tanke där.
Jag tänkte där på, jag tänkte bara angående att människor skulle varit primitiva för ju längre bak man kommer i tiden. Jag tror det var 1995 som man hittade några gamla ruiner av Göbekli Tepe i Turkiet. Mm. Som man har daterat. Ja, precis. 11-12 tusen år sedan. Och det är en sån här monolitisk byggnad. Gigantisk.
Mm. Sånt här är ju väldigt spännande.
Och då skulle vi bara varit jägare och samlare enligt den historieskrivningen som vi fick lära oss i skolan. Så.
Och där måste man ju också inflika. Det är ju apropå man pratar om tempel. Man kan ju höra ibland av vissa människor, vänstermänniskor gärna dra upp att det finns ju vissa teorier om att till exempel Thor, att den personifieringen av Thor ska egentligen ha ett ursprung i Turkiet, de har ju hört en del om. Men oavsett om vi gräver in oss på den biten eller inte, och även om vi pratar om Turkiet i nuvarande form, så pratar vi om den land area som nu är Turkiet. Pratar vi om den för 2000 år sedan eller pratar vi om den för 12 000 år sedan, så hade vi inte den folkvandringen som sen har kommit dit. Dagens folk som bor i Turkiet är egentligen inte den, det är inte den folkgruppen som tidigare har bott där. De som har bott där är ju mer besläktade med oss än vad de som bor i Turkiet nu är.
Bra poäng. Mm. Ja, det är mycket sådana argument då. Man förvrider kanske historieutvecklingen eller samhällsutvecklingen eller världsutvecklingen, vad man nu kallar den, som de försöker använda sig av för att ta ifrån oss våran stolthet och styrka ifrån vårat arv och våra rötter och våra förfäder. Va? Kan det vara så?
Men det blir ju hela på något sätt med konsumtionssamhället och kapitalismen, och det blir ju på något sätt att folk är, det är ju inte det egentligen att folk har jag vet inte om man ska jämföra med, men det är på något sätt man bara tar en pusselbit som man lägger in all form av tro och de mentala tankarna i. Folk har bytt ut den biten som vi tidigare har och har liksom ersatt det med ett konsumtionssamhälle. Folk drömmer om den nya telefonen och de vill åka på dyra resor på avbetalning. De vill köpa sig upplevelser och materiella ting. Och det är på en bekostnad av att folk blir skellösa, om man nu ska kalla det skellösa. Skel är ju, ja, ni förstår vad jag menar, utan att det kanske är benämningen av just skäl, men att de blir tomma inombord, andefattiga. Det blir
NPC:er.
Ja, men precis. Det är hela tiden, det är jakten på någonting nytt. Det är en tomhet. Man bidrar till att man mer eller mindre utarmar jorden. Folk pratar om den nya klimattrenden och klimathetsen som Greta och company kör med, liksom koldioxid. Det blir liksom, det blir nya religioner. Det är så här MeToo. Självklart är det bra att upplysa om sexuella övergrepp, men ja, skit, vi ska inte grotta in oss på den grejen. Men det blir att de ersätter någonting.
Damon, ja. Antyder du att Greta har fel, eller?
Jag antyder att hon har fel för att jag antyder att koldioxid är grundstenen till att vi har växtlighet. Och ju mer, vi borde ha mer koldioxid som skulle göra det skulle växa ännu mer så vi får ännu mer syre. Det är liksom det är ett sånt luftslott som de skattar bort oss med. Det är också ett sätt för att kunna förtrycka människor och kontrollera dem. Det är ju dag, förut använde de religion till hela, nu använder de miljölagar. Och, men det är ju ett sätt att förtrycka ett folk och suga ut så mycket pengar av dem som möjligt. Alltså, pengar är all ära, men det handlar ju ändå om ett arbete. Pengarna är ju bara ett medel för att kunna binda upp folk till att de arbetar och blir bundna till mer saker så att de med lån och utgifter så att de inte har råd att ifrågasätta någonting utan de ska bara gilla läget. För att ju hårdare som är den så kallade flyktingkrisen och med ökad sexuellt våld, ökad våld och ökad rotlöshet i samhället, alienation eller vad man nu vill kalla det, som man får, jag menar den så kallade B-skatten som man, om ni fattar vad jag menar, när man är ute och rör sig på stan och går och handlar, man känner ju sig rotlös. Jag ser en enorma skillnad bara på 2-3 år där jag bor när man går till mataffären. Det är från att Man är ju en minoritet i mataffären. Alltså är det inte gubbar med sina thai-fruar så är det någon annan. Ja, andra som inte kommer från en skidåkande nation som underhandlar. Det är ju ett sätt att de går på det för att kunna förtrycka oss ännu mer så att vi håller käften. Tills vi är så utarmade att vi inte ens har numren till att kunna gör någonting. Och samtidigt så har vi en sån enorm så kallad troslöshet så att vi blir folk köper det hela den här miljödebatten för att de söker mening med livet och det är ju lätt att bli pålurad någonting att man försöker rädda naturen när det bara handlar om ett luftslott som de ska skatta bort.
Mm. Jag tänkte på det här man brukar ofta säga det här att man behöver liksom veta sin historia och för att kunna orientera sig idag om man inte ska bli lurad och ett träd som
lära sig av historien då.
Ja, men precis. Några rötter blåser om kullet och så vidare, de här liknelserna. Men man skulle ju säga att man inte alls var troende utan man bara kunde allt om sin historia och om hur naturen fungerar egentligen. Då hade man ju kommit en bra bit på vägen utan att behöva vara troende men ändå ha en bättre grund att stå på. Man skulle kunna se igenom lögner till exempel där de säger att ja, de kom från Turkiet eller något. Och så bara de som inte förstår det, att det inte var turkar, dagens turkar som bodde i Turkiet 2000 innan Kristus eller 1000 innan Kristus, utan att det faktiskt var europeiska folkslag som i alla fall som var den grupp som påverkade hur det området var. Den personen skulle bli lurad av det, men genom bara kunskap då, även utan tro, så skulle man ju kunna vara mer stabil och mindre sårbar för de här lögnerna. Så måste man ha tro eller räcker det med bara kunskap?
Det är väl en kombination av det hela. Tron blir väl som någon slags det befäster ju kunskapen på något sätt. Jag menar, det blir ju ändå ett steg in i det kulturella. Det går ju hand i hand med varför vi firar jul, varför vi firar påsk och varför vi firar midsommar och så vidare. Det är ju också så att om man inte vet sin historia så har man ju ingen. Alltså, som våra kära politiker säger, att vi har egentligen ingen historia utan vi är ju typ en nation av invandrare.
Men det jag tänker lite på, det är till exempel det här som nämndes, att man liksom kan få orädda krigare till exempel om man tror att man kommer till en bra plats i efterlivet och att det är en slags belöning för ens gärningar. Det har vi ju kommit igen egentligen i kristendomen, islam, i asatron. Alla verkar ju haft någon sån variant av liksom belöning för bra gärningar. Men en variant på det, om man inte alls skulle vara troende, skulle ju kunna vara om man förstår det här med sitt folk och att människan lever ju, eller barnen lever ju liksom, eller man själv lever vidare med barnen, med de kommande generationerna, om man låter sitt folk liksom bli starkt och kunna leva vidare. Om man då slåss för sitt folk och offrar sig, så blir det, man blir ju en del av folkets liksom framgång och man lever kvar i deras minnen utan att för den skull att det behöver ha något med tro att göra. Så det finns ju egentligen lite närstående varianter på tro och icke-tro, alltså kunskap och tro. De ligger inte så långt ifrån varandra egentligen.
Där har du ju det här med religion, det har du ju både inom kristendomen och även inom så kallade asatron. Att, om jag tar då asatron som exempel, att där offrade man ju djur och grödor till så att säga gudan eller naturen eller vad du vill säga. Mm. Det visar ju på något sätt att man är... det hade du även med att det fanns vissa så kallade... alltså motsvarande så kallade tempel, heliga platser. Det fanns ju delar av skogen och naturen som man inte ens fick gå in i för att det var ansågs som heligt. Och det är ju hela det där med konsumtionssamhället, är att man bara suger ut så mycket man bara kan. Och när man frångår man det där från att vara självisk och inte ha någon offervilja, att man liksom ska få åt sig så mycket som möjligt, då har man ju, då ser man ju till det stora hela istället. Alltså man kommer ju dö förr eller senare. Varför bara leva i, att det blir på något sätt en röd tråd till att du är så egocentrisk och vill konsumera så att du vill liksom bespara hela dig själv tills du ligger på ett sjukhem och inte orkar någonting. Det är ju liksom det ultimata egocentriska att bara rå om sig själv. Nu menar jag ju inte att man nödvändigtvis behöver dö när man är 25 ute på en åker eller något, men det är ju den där uppoffringen. Man är så rädd att uppoffra någonting. Och att det, som du också varit inne på, det leder ju till att vi kommer ingenstans framåt, utan det handlar bara om teknik i all ära, men har all den teknik vi har nu egentligen hjälper den oss nu? Alltså, vi är ju på väg in i ett ännu större kontrollsamhälle. Det är ju, om man tittar på TV så är det ju reklam för alla så här Google, bland annat ja, men så här Google själv, eller Hemmer, Alexa och Google Assistant-grejer. Alltså att du skulle ha en apparat från Google hemma som sitter och har mic igång konstant för att kunna avlyssna ifall du säger något hemligt kommando för att den ska reagera, men som att inte den sitter och avlyssnar ändå. Jag menar, åsiktsregistrering på Facebook och censur, och det är ju verkligen ett optimalt sätt att förtrycka människor. Folk är så rädda att förlora sitt Facebook-konto eller att ens arbetskamrater ska se vad man skriver.
Jo, men det är väl just det att som Tobias var inne och touchade på där innan, väldigt snabbt, med ett träd som inte har starka rötter faller ju lätt. Det är ju ett sånt uttryck liksom. Och det du pratar om där, Damon, är ju just det. Vi ser ju det runt omkring oss, hur man faller för den ena vansinnes kulturförändringen efter den andra, som är där ens egna rötter, ens egna kulturella rötter och så vidare, folkliga rötter, rasliga rötter, håller på att kapas och ersätts med någon slags antikultur. Och det är ingen reaktion, tvärt emot, folket, den breda massan applåderar. Och hur kommer det sig? Och då vill jag gå tillbaka lite till, jag tyckte det var rätt intressant det du tog upp där, Tobias, också med att du sa liksom att ja, men det finns trosuppfattning och så finns det liksom kunskap. Men jag vill ju mena att det finns en tredje aspekt där som jag i detta sammanhanget skulle väl kalla en slags inneboende intelligens som inte baserar, för tro, både tro och kunskap är ändå baserat på extern, vad ska man säga, externa aspekter utanför en själv som man antingen då tror på, det vill säga man har inget konkret bevis, eller man kan inte bevisa att det finns en gud etc. Men man tror ändå på det för att det är en sån här känslomässig eller så idémässig någonting man väljer att tro på, eller har fått en form av upplevelse som gör att man väljer att tro på ett visst sätt. Kunskapen är ju mer så här, i bästa fall då, faktabaserad. Det vill säga fakta, med fakta menar jag att det är någonting som är otvivelaktigt har skett. Det är någonting som har ägt rum, därmed blir det fakta. Ju mer fakta man kan om lära sig, tar in av historien. Man brukar jämföra med någon som spänner en pilbåge. Ju längre du drar tillbaka strängen, ju mer kan du liksom se vart pilen ska ta vägen någonstans, det vill säga framtid. Men jag vill som sagt mena att det finns en tredje aspekt där. Men jag ska inte gå in på det för mycket, för att den är väldigt odefinierbar också. Ungefär som att försöka definiera Gud eller kosmos eller sådär. Men jag vill ändå mena att det är rätt många människor som har tillgång till en slags direkt seende, där man ser saker som de verkligen är i verkligheten. Och då behövs inga koncept, varken trosuppfattningar eller så kallad memoriserad kunskap då, faktiskt. Och det kan må vara kontroversiellt utlåtande, men då vill jag ändå gå tillbaks till att problemet med kunskapen, vare sig det är historisk kunskap, vetenskaplig eller vad det nu är, vi har ett liv som är i genomsnitt 75 år eller vad är det, 80 år kanske i bästa fall, vissa lever längre. Så man har ett begränsat liv och lära sig oändlig information, om ni hänger med på vad jag menar.
Fast en del lär sig otroligt mycket, som Greta på bara 16 år. Men hon kan ju det mesta faktiskt.
Jo, ja. Men det är väl därför blev hon inte så här doktorand eller sån hedersdoktor.
Och helgonförklarad också nästan.
Jo, men jag tänkte på, som ni båda har varit inne på nu när vi pratar om kunskap och tro, det är att båda har varit inne på Platons definition av vad kunskap är för någonting, som man hade inom typ vetenskap och så fram till 1950-talet. Och det är att kunskap är, det är sann rättfärdigad tro. Så för att någonting ska räknas som kunskap så måste det vara sant. Man ska kunna rättfärdiga det med goda skäl och man måste även tro på det.
Jo, och det är ju idag vad man kallar vetenskap. Det är också en tro, men idag skulle man säga att det är empiriskt framlagt. Det vill säga att man kan upprepa vissa fysiska experiment. Man får samma resultat x antal gånger och då kan man kalla det ett vetenskapligt faktum. Men det kommer ju in andra aspekter där som kvantfysik och sådär som ställer till det lite för den typen av resonemang också.
Douglas, du drog ett annat trädcitat för till chatten här för mig.
Just det, jag har ett Tolkien-citat. Vad var det för något? Det var "The deepest roots are not reached by the frost."
Ja, just det. Det är bra. Men Jakob, förlåt att jag avbröt där med Greta-grejer, det bara kom. Men vad sa du där? 75 år levde man om...
Man det är någonting sånt i genomsnitt.
Du skulle ju fortsätta med det här inneboende intelligens.
Jo, med en viss tvekan, för jag vet att... Men jag tar väl på mig den svarta fåret koftan. Det här är ju väldigt personligt. Alla vi som sitter och pratar nu, det här är ju som Damon sa innan, det här är ju inte så här rörelsen officiella ståndpunkter eller så där, utan det här är ju våra, vi sitter och spånar och lyfter fram personliga tankar och så vidare.
Och det gäller alien teorier här som kommer.
Det är ju ingenting som bara jag, alltså det jag refererar till när jag säger en djupare intelligens jämfört med vad ska man säga, inlärd kunskap då eller så, det är det är ju, då menar jag lite grann att det är skillnad på den kunskap som man kan lagra i hjärnan, eftersom hjärnan är en lagringsenhet av information, ungefär som en hårddisk i en dator. Men du är fortfarande mer eller mindre beroende av information utifrån och en tolkning av den. Och ofta är ju den information som de flesta av oss har fått när man växte upp från skola, föräldrar och så vidare, bearbetad som passar de makthavarna som har styrt mänskligheten under, jag vill mena, väldigt, väldigt lång tid. Och då, för att knyta an till det vi har pratat om, så har det, vill jag mena, att det har legat för deras intresse att skilja oss från sån split i oss själva, från vår egen gudomlighet. Och därmed sagt att, ja, men för de vet att när, om man inte är hel, om man hela tiden känner en längtan, en saknad av att bli hel. Man vet inte vad det är. Man kanske inte ens går och tänker så, men man söker någonting. Det är något så här djupt, ganska subtilt ibland. Känsla av sökande. Man är på väg mot någonting. Man vill uppnå någonting. Alltså på vad det gäller in i en själv. Då har de ersatt det jag menar är vår inbyggda intelligens med olika trosuppfattningar, för då är det alltid utanför en själv. Vare sig man kallar det Allah eller Gud eller vad det nu är. Så det kanske låter jättediffust det jag försöker säga, men den här det jag menar att vi har en inbyggd intelligens som man hade, jag vill mena att man hade mycket mer av generellt på jordens befolkning för x antal tusen år sedan då. Ja.
Innan organiserad
religion, men även innan dess. För att organisera religion har jag egentligen hållit på ganska länge. Man kan ganska lätt spåra den tillbaks till Horus och sådär 5000 år sedan. Där Horus,
sumererna,
ja, precis. Han sitter ju precis exakt som Jesus, som med barnet. Hela den här grejen har upprepats. Samma grej. Precis. Jesus barnet. Det är liksom det finns ett av mina favorituttryck av en som heter Werner Howard. Så han säger på engelska då, we can accept God becoming man to help man, but not man becoming God to help himself. För det är ju hybris, det är blasfemi och så vidare om man ser det gudomliga inifrån, så att säga. Och det är det jag menar, nu förstår redan när jag uttrycker mig på det sättet, att det bryter mot alla de här andra, liksom, vad det gäller trosuppfattningar och så vidare. Men ändå kan många uppleva att det finns en sanning i de här grejerna jag presenterar nu. Och det är väldigt många som upptäcker faktiskt den här inre intelligensen i sig själva. Och för att innan jag bara avslutar så vill jag säga, eller detta resonemanget, så vill jag säga, det bygger lite grann på så som jag tycker man korrekt resonerar inom motståndsrörelsen, att alltså nationalsocialismen, att vi har ju inget emot att hjälpa andra folk runt om i världen, men vi får ju se efter vårt eget hus först. Och precis likadant, samma resonemang, samma princip. Hur ska jag kunna hjälpa, vara till assistans mot någon i min omgivning runt omkring mig själv, om inte jag har rensat mitt eget hus först?
Exakt.
Där vet det, om jag bara får återgå till citatet som Douglas sa, att ja, men de djupaste rötter nås inte av frosten. Det kan man ju se lite tvetydigt också, att dels så har vi ju rötter som man, trots att det är frost, så finns ju alltid kvar. Men samtidigt så kan vi ju inte nå dem själva ifall vi är frostade i sinnet, ifall vi har för mycket skit som runt om. Hur ska man kunna fokusera på någonting viktigt när man har till och från arbetet, det är dyra avbetalningar, det är saker som kan fixa på huset, det är allt möjligt som drar i folk varje vardag. Och kan man inte på något sätt, att det är man kanske det är med, vi kan vara inne på när vi pratar om det här med mentala, att man måste kunna rena sig själv, rensa sig, fokusera. Och det är just när man väl kan fokusera, det som jag uppfattar som när du pratar, Jakob pratar om den inbyggda intelligensen, är ju att när man väl blir fokuserad, nu ska jag ju en dålig jämförelse, men ni vet ibland, man skulle dra en dålig jämförelse med att man ut och mäckar i garage och man dricker en öl, allting annat bara försvinner om man fokuserar sig på att dona med bilen. Det är ju en dålig jämförelse, men det blir lite grann som, om man tänker primala instinkter, att jag vill ju hävda att vårt folk och även vissa andra folk har en högre kapacitet när det gäller den här biten med någon slags inbyggd intelligens. Att när det gäller någonting, jämför det med någon form av jakt eller någonting, du springer i skogen över berg och du jagar någonting och du är så himla fokuserad att du, ja, världen omkring dig går i slow motion, men du kan fokusera på, du ser stenen, du ser stocken, du ser vilka rörelser du måste göra för att kunna nå dina mål. Och när man väl släpper fram de sidorna av sig själv, så växer man ju otroligt som människa. De där grejerna kan du ju plocka fram hos dig själv om du bara liksom kan fokusera på det hela. Det är ju lite grann som finnarna säger, pratar om typ Sisu, som är helt onödra inom satanism och så, men om du pratar om Lavey satanism och sånt, så pratar det, finns någonting som den svarta flamman inom sig själv. Det är liksom, alltså det är någonting inom ens som brinner, och fokuserar man på någonting kan man nå hur långt som helst.
Men Jakob, det du sa där med att det är några eller någon som har slått en kil inom oss, det är väl just för att få bort oss från den här intelligensen och kunskapen som vi kanske besitter någonstans på insidan. Men så som man har gjort idag då, det är just det här med, som Damon är inne på, att all underhållning och distraktion, alltså bröd och skådespel åt folket, det håller oss sysselsatta så till den milda grad att vi aldrig egentligen reflekterar över våran personliga utveckling och det här sökandet att finna det vi saknar liksom igen. Så att vi hålls okunniga, vi hålls upptagna. Och då framförallt för att kunna, för att lättare vara kontrollerade, eller för att vara kontrollerbara, att kontrolleras. Exakt. Och styras och manipuleras. Exakt. Och det är väl därför de presenterar den ena lögnen för att lura oss efter den andra, liksom, för att vi ska, vårat fokus ska tas ifrån det som faktiskt betyder någonting, och de vinkar med någonting med ena handen för att göra någonting bakom ryggen med den andra, liksom, för att vilseleda oss.
Det går ju in i det som Damon sa också, det du tog upp igen nu med fokus. För vad är det som får bort ens fokus? Alltså en total fokus på någonting är ju att man blir distraherad. Jag tänker på en Monty Python-film där de illustrerar det lite. Man sitter och har ett möte och så sitter han och säger, ja, man blir så lätt distraherad. Precis när man säger ordet distraherad så kommer en stor skyskrapa förbi utanför, så alla blir distraherade och tittar på det. Men, och det är ju, där kan man ju se liksom datorn, mobiltelefonen, hela tiden radion. Alltså såna här grejer, när radion kom, när skådespel, alltså då i Rom på, när de hade gladiatorspel och så vidare, alltså, fram till idag där alla sitter med smartphone och med blicken ner i den här, och som är en form av, man blir distraherad, man blir liksom dragen, man dras ut, ens uppmärksamhet dras iväg från, hela tiden utåt, och det är hela tiden utåt, all uppmärksamhet ska vara utåt, även om man har en tro. Så ska det också vara ut. Ja, men om jag gör så här, jag ska följa de här budorna, jag ska bete mig så här, då blir jag accepterad. Och allt det vad det gör, det är att det tar bort att man någon gång vänder blicken inåt. Vänder sin uppmärksamhet inåt. In mot sig själv, mot sin egen medvetenhet och kärna.
Kan man kalla det här för meditation då? Det som kanske saknas att man gör?
Det skulle man kunna kalla meditation, men det, meditation är faktiskt lite annorlunda mot det jag pratar om just nu. Men meditation kan samtidigt vara väldigt nyttigt för att bli mer bättre på att fokusera sig.
Det jag försökte lite grann det här med och prata om det här med att kunskap kan hjälpa en att stå stadigare. Men det kan ju även tro göra. Och säkert även det här inbyggda intelligensen som du pratade om där, Jakob. Att till exempel de som man har hört så här, att de som ber och sånt brukar ofta kanske må bättre och vara mer framgångsrika. Och det är en slags att de antagligen kopplar bort från vardagen och de har tid på sig själva. De fokuserar sitt liksom medvetande på någonting. Om det nu inte är något något högre som vi kanske inte förstår det vetenskapligt. Men det jag bara försöker komma fram till är om man inte är troende idag, kan man, alltså vi pratar ju om prepping och mental förberedelse liksom, skulle man bli bättre om man blev troende? Alltså finns det sätt att närma sig det? Man kan ju tro på olika sätt och man kan ju...
Men tro, jag menar, du har ju även As och tro med Eddan och även Bibeln så att säga, har ju, det är ju liknelser för livet som gör att man får verktyg för att kunna förhålla sig till saker och ting. Det är ju inte alltid man kan hitta på, jag menar, det blir lite som att återuppfinna hjulet många gånger. Man behöver ju inte tro på någonting, men det är ändå något. Men det är ju någonting som gör en gemensam, kommer bort där från den rena egoismen. Man har gemensamma mål, man har saker som är beprövade hur man ska förhålla sig och inte göra.
Mycket i de här texterna som Bibeln och berättelser som det som sen låg till grund för Eddan. Och, det är ju egentligen sätt att bete sig, att vara. Det är ju lite grann... sedelärande berättelser.
Jo, men och det är intressant det du säger där, Tobias, för att det är ju det som är med tro. Det är ju, alltså vad ska man säga, de här som du sa nu, liksom att man, ja, man får vissa så här budord eller så här som man ska liksom, som egentligen, ja, du ska inte dräpa, du ska inte ljuga, så det är ju inga negativa saker.
Nej, men mycket är rätt självklara grejer som bara har med samhällslivet att göra. Och, ja,
jag ska
existera tillsammans.
För att gå då lite, alltså, frågan var ju där lite som du sa, okej, men behöver man tro och sådär? Och vi gick direkt in på Fonsi eller de här grejerna, men jag vill mena att här, framförallt kanske här i Norden, men även kanske andra ställen runt om i världen, så man behövde inte någon trosuppfattning, utan vi hade naturen och vi hade direkt förhållande till naturen. Inte så att man gick runt och tänkte ek och alltså, la en massa begrepp på det och inte sökte någon mystik i det heller, något slags bakomliggande essens, utan en direkt upplevelse av, för brist på bättre ord, att vara ett med naturen. För det är vi ju faktiskt.
Men var det bara för att vi inte hade massa distraktioner då? Eller menar du, alltså, är det det som är skillnaden i dagens samhälle? Idag är det ju väldigt tydligt med alla mobiltelefoner och smartphones.
Ja, det var ju färre distraktioner.
Men då kanske man bara hade sin egen överlevnad och familjen och den närmsta gruppen, det som var en stam eller någonting, och det kanske inte fanns så mycket som distraherade.
Ja, fast jag vill ändå, nu är du ändå inom 2000 år skulle jag vilja säga, i det resonemanget. Så att jag vill ändå mena att man går tillbaks ännu längre. Alltså, man säger ja, man får gå tillbaks flera tusen år.
Och det tycker jag pratar stenålder, alltså typ.
Ja,
Då fanns det inte så mycket distraktioner. Var det...
Jo, det fanns den största distraktionen någonsin. Men det är en Pandoras box som jag inte vet ska... För vi pratar om det här historien, hur man ser på historien och så. För just omkring den tiden, det vi kallar stenåldern, det vill jag mena var vår planet utsattes för otrolig katastrof. Alltså runt om hela... i jorden alltså, där man var tvungen att fly in i grottor för att överleva. Men som sagt, det är en helt annan
Vad menar du då? Är det, alltså, var det solstorm eller vad?
Nej, det är en väldigt kontrovers. Om man inte känner till den, jag kan bara uppmuntra till att man...
Ja, men du måste nämna nu.
Alltså det var... Vi har ju blivit matade med att det var istid och sådär som gör att man ser stora stendumlingar och lämningar och olika formationer, allt från Grand Canyon till andra typer av formationer i landskapet runt om på hela världen. Till exempel så ser man utanför på Filippinernas kust 300 meter höga chevron-formationer som... När man ser det från en satellitbild så kan man se att det är någonting som har med otrolig kraft störtat ner i havet och kastat upp havsbotten som har skapat de där formationerna som idag man ser det som berg. Liksom. Och jag vill mena då med andra. Det är till exempel Emanuel Velikovsky pratade, han skrev böcker på 40-50-talet som går in lite och behandlar de här grejerna. Med att det var ett polskifte och sådär, alltså att våran planet väldigt snabbt roterade.
Men vänta, polskifte med att den magnetiska polerna, nord- och sydpolerna ändrades? Ja. Eller menar du att, för jag har också hört sådana teorier om att jordskorpan flyttade sig som...
Jo, men det gjorde den ju. Ja, jordskorpan flyttades som resultat av det här snabba, tänkte att du har en kastrull med gammal skinn med gröt eller något och vatten under och så snabbt så ruskar om den. Det blir ju en enorm... bara som ett exempel, man hittar ju fortfarande miljontals mammut betar och sådär, eller hur? I Antarktis. Ja.
Jo, man hittar träd och sånt också i kalla områden där det inte ska kunna ha funnits det.
Jo, men alltså, jag pratar om någonting som är verifierbart. Vetenskapsmän hittar mammutar, betarna, och de hittar hela mammutar frysta i Antarktis. Och när man har analyserat mammutens hår så har man konstaterat att det är 100% identiskt med elefanthår. Och en elefant äter i genomsnitt 200 kilo vegetation om dagen för att kunna överleva. Hur i helvete vad har mammuterna, så kallade, käkat i Antarktis? Var har de hittat 200 kilo vegetation om dagen? Det finns en rad sådana här exempel när man börjar undersöka det. Det låter konstigt om man inte har hört det innan. Det skiter jag i.
Jag har faktiskt läst om, jag vet, jo, Graham Hancock heter ju en som har pratat
om det. Jo, det finns. Men hur som helst. Så allt detta sagt så skedde det ganska väldigt stora... Det är många, Graham Hancock är en, det finns andra som har gått in på de här grejerna och undersökt det hela sina liv. Och så som har, där man kan konstatera att det hände någonting där under den tiden vi kallar tidiga stenålder. Mellan 11 000 och 13 000 år sedan cirka. Jag vill mena att våra förfäder på den tiden, det var inte det att de var så primitiva att de inte fattade bättre än att sitta och knacka stenar mot varandra. Det är helt barockt att tänka det. De var högt utvecklade. Just för att de hade tillgång till den här intelligensen som jag nämnde innan. Efter att de levde det.
Men tänker du då också att det här, att det enda vi ser idag som finns kvar är stenar för att andra saker de hade har förstörts på den tiden som har gått?
Allt förstördes.
Ja, det finns ju en bra dokumentär som gjordes av BBC som jag kommer inte ihåg vad den heter, men den visar ju på hur om människor bara skulle försvinna, så visar den tidsskeenden från dag ett då till 10 000 år fram i tiden. Och efter bara liksom 200-300 år ramlar de här stora skyskraporna ner som är armerad betong, framförallt består av vad det rostar och sånt där. Och så efter 1000 år så är mycket av städerna övervuxna med skog, och efter 10 000 år så är precis allting borta. Och en människa som skulle stå på den platsen 10 000 år senare skulle inte ens veta att New York har varit på den platsen. Så liksom allting som vi hade, datorer och byggnader som har byggts nu idag, så som vi bygger, och skulle bara vara damm. Ingenting alls kvar. Medans sådana här stenmonument och är ju det som är kvar. Och då skulle man ju tro, om det var det enda som fanns kvar, då skulle man ju tänka att vi var väldigt primitiva, vi som lever nu då. För det är bara någon stenknackare som stod och gjorde några saker som finns kvar.
Vi kan ju inte återskapa det några av de byggnadsverken man gjorde då.
Nej. Nej, men precis med pyramiderna och sånt som är helt enormt avancerade.
Det är bara som att återskapa Notre Dame blir ju en väldigt stor utmaning.
Jo, och det har man gjort mycket mer nyligen. Alltså. Nej, men precis, och du tror lite mer på dem att vi antar. Alltså jag tycker att de här bevisen med pyramiderna och sånt som finns kvar visar att vår bild av historien, hur den har varit, kan omöjligen stämma. Det de säger att hur pyramiderna byggdes går inte att få ihop. Det har jag kommit fram till av att tittat ordentligt på den här frågan. Och däremot så vet jag ju inte. Jag har ju läst om de här teorierna med polskiften och allt möjligt. Men det är svårt att veta. Det finns massa sådana här udda bevis här och där. Men det blir ju lite mer att man kan inte säga mer än att det är något konstigt. Vår nutida beskrivning av hur det har skett, den går inte ihop. Däremot är det svårt att säga hur det var istället, nödvändigtvis.
Det är bara som att titta på borgar från medeltiden och tillbaka. Man kan ju tro att det bara var stora sten, att man folk bodde i stora stenhallar, men jag menar, de var ju fint utsmyckade med putsade väggar och målade och tygstycken, och det är ju lätt att tro att det inte var så avancerat som det var. Men titta bara på de sköldar och så de har hittat i Danmark som har troligen varit offringar till gudarna i de där träskmarkerna. Det är ju otroligt avancerad konst som knappt går att återskapa. Det är bara, men till exempel kolla på keltisk konst med glas och guld. Det är riktigt avancerade saker.
Mm. Jo, vi har nog en felaktig bild av vår historia.
Men det är på något sätt som, det var väl Jakob som var inne på, det är ju inte som att vi är på tronen av det bästa vi någonsin kan vara, utan tekniken har ju gjort oss till sämre människor. Vi har ju ingenting. Vi lever ju under en väldigt bekvämlighet. Man kan ju göra saker imorgon, man kan göra om en vecka, man skjuter på grejer, medan många gånger förr var det också så att du var ju tvungen att göra grejer för att överleva, och det sålde jag ut. Jag menar, även om du hade en kortare medellivslängd så kanske du kunde åstadkomma mycket mer än att du spenderar halva livet på att gå och jobba och halva livet framför tvn liksom.
Ja, det kanske är dags för en lite kortare musikpaus, men jag tänkte bara där på när vi ändå är på ämnet liksom, när du nämnde det med pyramiderna, så om du har två eller tre lyssnare kvar där ute i etern någonstans. Vad heter det? Jo, för det är bara så här faktum, alltså rent fakta, att oavsett om man tror den officiella versionen att pyramiderna byggdes för 4500 år sedan, jag tror att det är betydligt äldre än så.
Men
ja, och det man kan konstatera oavsett, det är ju att det var 4500 år sedan, det är 2500 år före Kristus, och att man då visste exakt diametern på planeten jorden. Hur fan visste de det? Alltså idag tar vi det för givet, för vi har satelliter och sådär som man kan liksom mäta och jämföra och sådär. Men hur visste man det när man knallar runt på den här planeten? Liksom? Man visste exakt, alltså det stämmer inom mellan 1 och 3 fot på med om GPS-system vi har idag i proportionerna i pyramiden.
Ja, då precis. De har ju lagt in sådana konstanter och sånt i arkitekturen. Det är helt enormt. Jag hade en period när jag höll på att läsa massor om pyramider. Det finns så många böcker som går in på djupet i det här. Alltså. Och det är otroligt fascinerande att läsa om.
Men det är bara sådana kunskapen att mumifiera en människa. Det var ju inte, de har faktiskt BBC, tror jag, gjorde en dokumentär för ett par år sedan som jag har sett, tror jag, BBC, som handlar om en man som han var cancersjuk, tror jag, och donerade sin kropp till ett experiment där de skulle mumifiera honom enligt egyptiska metoder. Och det var ju väldigt mycket för att få till det, men jag tror de fick till det. Den är rätt intressant. Jag kan faktiskt ta länka den för sakens skull i artikeln. Men vi tar en lite musikpaus och så är vi tillbaka om ett par minuter.
näste föränd, ty hon var vid älskogen.
Du lyssnar på Livsferil, en del av Nordisk Radio.
Ja, då är jag tillbaka från musiken. Och Douglas, vi satt ju och pratade lite grann här precis när musiken körde. Så du hade en liten schysst tankeställare.
Ja, för att knyta ihop det till som vi pratade om i början av avsnittet och, om klimatet och sådär, och att man människor väljer att tro på andra saker än religion eftersom vi har blivit mer och mer sekulariserade, men man väljer ändå att ha någon slags gemensam tro tillsammans med andra människor. Och så som exempelvis klimatet eller förintelsen, och där man har även anammat ordet förneka som har använts som gud innan, att man har varit en gudsförnekare, eller numera kan man vara en förintelseförnekare eller en klimatförnekare.
Det är en intressant aspekt i det hela, det är att många gånger så anklagas ju folk som är så kallat förnekar saker för att de är obildade och inte vet någonting. Men oftast så är det ju de som står där med pekpinnen har ju oftast inte studerat någonting djupare själv i ämnet överhuvudtaget. Utan det kan vara sett Kindis list på tv, eller det kan vara... Ja, det är det man har fått lära sig i högstadiet i skolan, medan vi som har alternativa, eller ja, vi som har en annan uppfattning om saker och ting, om det må så vara förintelsen eller om det är om så religion, så är det ju, ja men du till exempel, du har ju studerat på universitetsnivå religion liksom, så att, men du har ju...
det säger egentligen inte jättemycket, man måste filtrera en del där också.
Ja, men du har ju åtminstone fått ett smörgåsbord serverat med möjligheterna till viktiga delar av det hela.
Jo, absolut.
Men det är väl det, på det sättet som de här orden används. De har ju väl hittats på och presenterats utav om man kallar dem för eliten eller de som försöker styra och kontrollera oss, för att vi ska censurera oss själva och varandra. Just för att om det är någon som börjar upptäcka någonting som inte riktigt massorna känner till, som någonting om förintelsen, och så ska man bli kallad förintelseförnekare för att man ska återgå till skocken med får igen och inte sticka ut eller läsa vidare eller få reda på någonting som massan inte känner till. Liksom.
Man kättar helt enkelt.
Ja, man ska brännas på bål. Liksom. Att man tar död på personligheten.
Nu alltså, ordet förneka har lite av en religiös betydelse i historiska sammanhang. Och det blir ju så att om man är... liberalismens liksom mytologi utgår ju något från ja, just förintelsen.
Och där är ju även ja, man har väl kyrkan kan ju många gånger ha blivit anklagad för både det ena och det andra, men utan att gräva för mycket i den biten så är ju ändå kyrkan av idag är ju också under, det blir ju också ett krig, oavsett om du tror på kristendomen eller inte, så är ju kriget mot kristendomen och kyrkan är ju på många sätt ett krig för konsumtion och för andra kulturers religion. Det är ju inte nödvändigtvis så att säga, om du till exempel då skulle anse det som asatroende, att även om man då inte skulle gilla kyrkan till exempel, så är ju det kriget som förs mot kristendomen är ju ett krig som inte bara handlar om religion, utan det är ju också ett krig mot våran identitet, oavsett om vi är kristen eller inte.
Jag skulle säga ytterst så är, visst är det så, men det djupaste konspirationen, om man nu ska använda det ordet som folk är rädda för, kanske inte de som lyssnar på detta programmet, men skulle jag mena är ett krig, det yttersta kriget är ett krig mot medvetandet själv, alltså mot den här intelligensen som jag pratade om innan, lite kort, för om man kan ändra, om man kan komma åt den i individen, så har man lyckats fängsla eller förslava den individen, även om du inte befinner dig i en fysisk cell eller ett fängelse, så är det ändå fångad, för att du har du går runt med en vriden eller felaktig eller en kluven verklighetsuppfattning. Så det är väl det man kan knyta an åter till prepping för alltså, att man blir styrkt, att man stärker sig själv, man blir en stark individ som inte tillåter sig att, man blir inte lika lätt hypnotiserad av de här trollkonsterna som de håller på med alla möjliga medel och så. Så det är ju verkligen någonting, för att är man stark och har en står i sitt center så att säga, med ett ben i intelligensen, så är man väldigt, det är väldigt svårt att få omkull en sån människa. Och det säger sig självt, i alla fall i mina ögon, att ett samhälle som har i alla fall en betydande del av den typen av individer, då skapar man ju också ett sunt samhälle.
Absolut, absolut.
Men det är ju, om man tänker tillbaka på det ju, vårt folk, så är det ju, oavsett vilken tro du har haft eller vilka mål du har haft, så är det ju många som har offrat oerhört. Bara tänk dig på när England gick från att vara ett katolskt land till bli ett protestantiskt land, så blev ju de katolikerna blev ju förföljda och mördade, och det går ju att göra den jämförelsen med massa olika situationer, inte bara där. Men det är ju folk som har offrat så mycket för att kunna föra det de tror på vidare, och samtidigt så är det många som sitter där hemma och gnäller över situationen och knyter näven i byxfickan och inte ens vilja att kunna ge upp möjlighet att ge sig själv den friheten att bli fri från skulder, att de köper grejer på avbetalning. Och jag bara uppmanar folk till att gör ditt hus rent från skulder och sluta konsumera onödiga saker, så kommer du, det är så mycket saker runt om som kommer öppna upp dig, du kommer känna dig så mycket friare och värdera saker på ett mycket bättre sätt.
Ett annat sätt man kan åstadkomma de här förändringarna i sig själv, vi pratade lite kort under musikpausen här, det är att se efter det som man kallar i vissa sammanhang templet, alltså ens tempel, det vill säga kroppen som huserar det mentala medvetandet, liksom intelligensen. Och, för att, som jag kort nämnde under pausen, om man har en kost som består av en massa gifter som socker, Coca-Cola, McDonald's och så vidare, eller dricker en massa alkohol eller tar droger, så det är klart att då stänger du av, du lägger ytterligare filter på mellan vad ska man säga, ditt uttryck, tankens värld och den inre intelligensen. Så det är ju jätteviktigt att man tar hand om sin kropp också. För att kunna även bli starkare mentalt.
Amen. En sund knopp i en sund kropp.
Precis.
Mm. Ja, man mår ju så mycket bättre att orka göra saker. Det är, man blir ju inte lika förslappad. Det är, jag menar, på det stället som är där jag arbetar, det finns en som är anställd som bor kanske 150 meter från jobbet och antar bilen till och från jobbet. Mm. Det är liksom...
Jo, men jag märker det själv. Alltså jag har själv varit osund med sockerkonsumtion i mitt liv. Och jag märker ju en jäkla skillnad på när jag konsumerar mycket socker, alltså i form av godis eller till och med då kolhydrater i form av pasta eller bröd och sånt där. Hur mycket slöare var hjärnan under den perioden jämfört med nu, när jag försöker hålla mig borta så mycket som möjligt. Inte så 100%, men jag har dragit ner på det rätt rejält. Och det är ju stor skillnad. Så att, jag säger inte att det är så det funkar för alla, men det verkar ändå som att det är någonting som gör stor skillnad just med sockret.
Sen hörde jag att kaffe var ett gift också.
Nej, men
nej, nej.
Vad säger du?
Inte
nej, jag tänker också massa kaffe. Så.
Ja. Nej, men
det är ju såklart inte bra, men det är himla gott kaffe.
Alla har väl också sina laster. Det handlar ju inte om att man ska vara... Alltså, det är väl klart att det är bra att eftersträva ideal, och man ska inte göra massa ursäkter heller, men samtidigt så i det stora hela, om man dricker lite kaffe eller äter lite godis ibland, är ju inte det nödvändigtvis någonting som förstör allting. Men samtidigt så dricker du, det finns ju folk som dricker 3 liter Coca-Cola eller Pepsi om dagen liksom. Snackar mycket, dels mycket pengar, och dels bara bränner ut hela din kropp. Det måste ju finnas rim och reson bakom det hela. Man måste ju, jag menar, personligen apropå läsk, jag kanske dricker inte ens en halv liter om året läsk, utan det är dricker mestadels vatten.
Samma här.
Samma här, förutom kaffe då.
Ja, kaffe dricker jag också. Men menar, det finns ju rim och reson. Jag menar, jag dricker kaffe, men jag dricker inte läsk, och jag äter sig lite godis, men det är inte abnorma mängder. Men det är ju, ja, nu tror jag inte att socker är bra för oss överhuvudtaget till exempel, men...
Men Greta sa att kaffe var bra för oss i alla fall.
Alltså Greta sen?
Ja.
Hon började trycka det här sen?
Kaffe.
Kanske få börja prova kaffe då. Om Greta säger det. Ja. Men det här med laster i sig generellt är väl inte bra. Att det är missbruk eller beroende och sånt där. Jag tror att jag är ganska fri från det mesta sånt faktiskt. Sen att man kanske är lite svag för vissa saker, som till exempel choklad eller något. Men det ser jag inte som en last eller ett beroende.
Nej. Men, så tänker jag om kaffe också.
Ja, okej. Men det finns ju de som får ont i huvudet om de inte har druckit sitt kaffe liksom. Det måste vara jobbigt.
Jag tror jag hör dit. Det är någon gång jag har missat att dricka kaffe, då har jag känt lite.
Ja, vänta, jag brukar retas lite grann med kaffedrickarna och säga att de har vattenskalle.
Ja.
Men dricker du te då istället?
Nej, jag dricker sällan varmt faktiskt.
Varmt syns ju, jag menar, kineserna dricker ju ofta, det är ju varma drycker, även varmt vatten. Alltså kokt vatten. Det är ju, kan ju vara väldigt bra för matcirkulationen också. Att kallt, dricka kalla saker kan ju bli liksom som en chock för med matsmältningen egentligen.
Jo, men då kanske man ska dricka mer ljumna saker i så fall. Varmt, hett vatten är ju inte naturligt för magen heller liksom.
Nej. Personligen så rumstempererat vatten föredrar väl nästan, men... Det är så här som man jobbar i varma miljöer ibland, om man dricker lite iskallt vatten. Det är typ nästan bränner inombords när man dricker.
Ja, som om man kombinerar olika laster som socker och nikotin och alkohol med ett extremt informationsflöde som vi har idag. Då blir det väldigt svårt att försöka hålla ett fokus eller ens ett lite fokus på någonting.
Jo.
Där jag bara kom att tänka på en sak på fokus och så. Jag såg med min grabb, han satt och tittade lite på YouTube och satt och kollade på någon av de där YouTuberna, Hasselnutten tror han hette, som ondgjordes över, det var något klipp om några tjejer som var religiösa, hur de hade pratat, de hade bett för någon, att det inte funkar för att be, för att Gud, varför skulle han sitta och lyssna på att någon skulle sitta och be för att få bli av med sitt huvudvärk. Men det är ju det när man, som vi varit inne på här, att det är ju inte nödvändigtvis till exempel en bön handlar om att man ska be att någon annan gör någonting, utan det är ju för att kunna fokusera på någonting och att
det är sig själv man påverkar kanske.
Ja, men precis, och att man även om man ber för någon annan, att man uppmärksammar andra, att man ser saker i sin omgivning och inte är egocentrerad. Att många saker, det är så lätt att man ser till exempel religion ur ett perspektiv som det är väldigt platt, man ser inte helheten i det hela. Sen är det ju många gånger att det gäller ju även, jag såg på typ på kristendom och så, det är ju väldigt brett ämne det också. Det är mycket av det man ser, är ju, det finns någonting mycket större. Det finns ju folk som är kristna som har ett bra förhållningssätt till många saker och ting. Det är många, jag menar, många lever ju väldigt, väldigt kanske sunda förhållanden med varandra. Det, på många gånger sätt så är det ju de som bara träffa en partner och gifte sig och lever tillsammans med den. Det, om man tänker sig själv med livet i perspektiv, så de förhållningssätt man har haft tidigare när man var yngre har ju knappast så här i efterhand varit bra för en. Jag menar, man skadar ju sig själv mentalt genom att föra en viss typ av liv. Man som är ute på krogen och allt vad det kan innebära. Det blir en mental död som jo. Kan vara svår att återskapa. Så det att leva ett, jag kanske inte har levt ett sånt destruktivt liv själv, men många gånger räcker ju. Det är ju nästan tragiskt att många grejer anses som normala. Och att de mentala, vad man ska kalla skador, eller alltså man blir påverkad av saker man gör, och att det i efterhand kan, det kan betyda så mycket under stunden när man är 20-årsåldern, att man är ute och dräller på krogen, medan när man blir äldre så hade man kanske gärna varit utan de vissa saker, att det har liksom inte stärkt den, att man faktiskt, att, och det är väl där bristen med att det moderna samhället, att man har brist av rötter, att folk är så upptagna i konsumtionssamhället att man tappar banden till sina föräldrar och de till sina barn, och att man får ingen, så kallar det moralisk vägledning eller vad du nu vill, men man vet inte riktigt hur man ska bete sig, så när samhället drar åt ett visst håll så är det lätt att man följer med.
Mm. Det kan ju finnas vissa anledningar till varför systemet och de som styr inte uppskattar hemskolning.
Precis.
Mm. Man vill kunna programmera invånarna redan från tidig ålder till kanske destruktiva livsvanor.
Jag tänkte på, jag tror det var Dostojevskij som skrev det, att om Gud inte finns är allting tillåtet, men om vi plockar bort Gud och säger att sunda samhällsnormer inte finns, så är allting tillåtet. Så.
Jo, men det var någon som sa, jag tror det var en nära vän till mig som myntade uttrycket, om man inte har fått det från någonstans. Att för normalt intelligenta människor så vet att man inte ska skräpa ner. För alla andra är det förbjudet.
Precis.
Ja, det är så enkelt. Det är bara sunt förnuft liksom. Men det är inte alla som har sunt förnuft. På engelska är det ju bättre där, common sense. Men det är inte så himla common.
Fast man kan ju även det här med att det skulle vara, allt skulle vara tillåtet om inte Gud fanns. Man kan ju ha en syn på att det man gör påverkar. Alltså, jag tycker att det här med om man har en förståelse för sin, liksom, sitt folk, sin ras och ens efterföljande, och att allting man gör påverkar ju andra. I mer eller mindre utsträckning. Så att det behöver ju inte vara att man gör någonting som bryter mot den tro man har. Utan det kan ju vara någonting som är dåligt för ens folk också. Och skulle folk ha en förståelse, eller skulle alla ha en förståelse för det, att man är ett folk och hur du beter dig påverkar framtiden. Då skulle man ju kunna uppnå väldigt mycket bra utan att behöva ha en tro för det.
Amen.
Folkets bästa för individens bästa.
Jo, alltså, och jag tycker att där glider ju liksom många saker glider ihop. Det är därför jag tycker både det här med tro, med kunskap, man ska ha en förståelse för ens folk. Och att de sakerna egentligen på många sätt går i varandra. Alltihop. Jag tror ju också att till exempel asatron och många andra utav de här före de här världsreligionerna kom, så var ju många religioner var ju väldigt lika asatron. Jag menar romarnas och grekernas och sumerernas och det var säkert även i andra delar av världen lite åt det hållet. Men
hinduismen.
Ja, precis. Men det är ju också det är väl också påverkat från arena. Så att det kommer väl egentligen samma. Så det är väl kanske vårt folk. Så jag vet inte hur det är riktigt i andra delar av världen, i Afrika och sånt. Där har det ju varit väldigt mycket andra typer av gudomar de har haft. Det har ju mer varit sådana här. Alltså, har inte de ofta tillbett djur och sånt där? Så att det har varit typ ormar och allt möjligt annat sånt här, eller hur? Medans de här ariska eller indoeuropeiska trosuppfattningarna har ju varit rätt lika så som asatron verkar ha varit.
Ja, men det är väl starkt knutet till den miljö och den inbyggda intelligensen hos ett folk, att det blir en reflektion av det.
Jo, men det jag bara började i alla fall prata om där lite grann är att jag tror att de religionerna har egentligen handlat väldigt mycket om det är liksom förfädersdyrkan. Alltså man på något sätt, det är folket och de här olika gudarna som finns verkar vara en slags karaktärer eller typer av karaktärer som är liksom ideal att lära av. Det behöver inte alltid vara att de gör bra saker, utan det är mycket det här sedelärande. Så berättelserna om gudarna och de här karaktärerna var till för att det skulle bli bättre för folket på något sätt. Och då är ju frågan då, vad är tro och vad är det liksom historiska berättelser och sedelärande historier, eller är det liksom gudar? Och där är även lite intressant att höra i och med allt vi har pratat om här ikväll, vad ni andra liksom tror på. Är ni troende, är ni religiösa, är det liksom kristendom, asatro, vad tror du på till exempel, Jakob?
Oj, ja.
Är du troende?
Nej, det är jag inte.
Nej, är det mer rent vetenskapligt, alltså så här, alltså inte vetenskapen, alltså, eller liksom om man sätter troende mot vetenskap, alltså att man
ger tro säga? På. Alltså jag har naturligtvis genomgått ganska stora förändringar i min trosuppfattning, eller liksom hur jag ser på de här inom situationstecken andliga frågorna. Till exempel i mitten av 90-talet reste jag till Indien och de här delarna och var där i flera år. Jag bodde på kloster, alltså ägnade mig åt så här djupdök i tibetansk buddhism på den tiden då. Det är ju ingenting som jag överhuvudtaget så att säga tror på nu, men det var kanske en. Därför du sa, man också nämnde det här med hinduismen och det som är man ska säga likheterna i många av de här hinduismen, buddhismen och så här, det är att det är att man börjar titta på vad, för det rör ju sig om de stora frågorna: vem är jag egentligen, vem är jag ytterst, vad är existensen och så vidare, de här stora filosofiska frågorna så att säga, och de hade jag och i de österländska traditionerna så bemöter man de frågorna på ett inom situationstecken negativt sätt. Man börjar titta på vad man inte är, och till skillnad mot här hemma då. Men för att svara på din fråga så jag har ingen trosuppfattning på det sättet längre, att jag, utan jag är mer inne på ett direkt seende, alltså just att få tillgång till den här intelligensen som jag pratade om innan, för där är den upplöser alla trosuppfattningar eller koncept, och då menar jag intelligens så som vi pratade om också under musikpausen, att ordroten till ordet kommer från betyder mellanrum, alltså mellan, det är att man har en förståelse för sammanhang, det vill säga man är inte uppbunden av ord eller koncept. Så det är, jag vet att det låter säkert jätteluddigt, men
det är svårt att förstå, greppa lite.
Ja, därför att det är ingen trosuppfattning. Jag tror inte,
så du är inte kristen, du är inte asatroende.
På någon gud, jag tror inte på någon asa, jag tror inte på någonting sånt. Jag tror däremot på att att jag tror på det är att vi har en otrolig förmåga att påverka vår egen omvärld genom den länsen jag själv uppfattar omvärlden på styrs av mitt inre landskap. Så jag tror på att vi kan ändra oss själva, ändra vår egen psykologi, titta på oss själva på djupet, inte bara de positiva sidorna utan även det som är ens mörker. Och för att det jag tror på är att om man ändrar på de sakerna som man känner att är destruktivt, antingen mot mig själv en förlängning av det mot min omgivning, så ändrar jag också min omgivning. Det tror jag på. Och det är ju inte bara någonting jag tror på.
Precis, det tror jag väldigt många tror ju, det här att man kan förbättra sig och påverka andra och världen.
Ja, och det kan man göra på många plan. Som absolut. Sagt, kroppen, rent fysiologiska, biologiska, som du säger Tobias, kunskapsmässigt, informera sig själv om den verkliga historien, inte den man har blivit matad med i skolan och så vidare, som är den vedertagna, som är placerad till oss av som du sa Damon, serverad som ett smörgåsbord. Jag är själv läst på högskola och sådär. Det är inte bara av godo så att säga. Man får ju se på vilka som styr de utbildningarna och sådär. Så det är där med att ska man se sina rötter så måste man kanske ta bort lite skit först.
Ja, ja. Hur är det med dig då Douglas? Hur beskriver du dig själv? Är du troende?
Alltså jag brukar ju säga att jag tror på Gud. Men det är väl mest bara för att det inte finns något bättre ord för det. Och att folk blir triggade av det.
Vad menar du då för bättre ord? Är det...
Svårt att beskriva något så pass abstrakt som
är det att du tror att det finns någonting större, något mer?
Ja, lite så, lite som
en extern intelligens som är liksom, vad ska man säga, någon slags hand i bakgrunden till.
Ja, att det finns någonting mer än bara människan. Och att som en typ en första skapare, en prima causa som
kommer
till sig själv och så vidare. Och sen kulturellt är jag väl mest kristen, antar jag, eftersom det är så jag växte upp.
Jo. Peter?
Ja, ska man säga. Jag var väldigt mycket inne på Jakobs spår för några år sedan. Men det känns som om man behöver en viss arbetsro runt omkring sig. Eller ro runt omkring sig för att kunna utveckla sig på de här frågorna i lugn och ro. Det har blivit ett annat fokus i tillvaron, känns det som. Det finns andra saker som man behöver ta tag i och lösa fysiskt innan man kan fokusera inåt igen, känns det som. Så att
jag har väl Får jag bara flika in där, Peter? Du kan utnyttja allt det. Alltså allt som du upplever. Om du är stressad, om du måste göra någonting. Alltså det är inget av det i vägen. Allt det kan iakttas. Från intelligensen. Oavsett vad det kan iakttas från intelligensen. Så att det är egentligen ingen så här att man måste sitta på ett berg i total tystnad för att kunna hitta det här. Det är meditationen och det är något annat än det jag pratar om. Det jag pratar om är att man börjar se saker direkt med 100% fokus. Även om det är en smärta i kroppen eller om det är en känsla av angst, liksom oro eller och så vidare. Om du förstår vad jag menar.
Ja, jag är med dig. Men det är ju en del, man får fokusera på att lära sig mer om sådana saker. Det har jag inte gjort de senaste åren. Men nej, jag är inte troende i den generella bemärkelsen som tror på religioner och annat sånt.
Du tror inte att Gud eller Oden är riktiga människor person som finns där uppe?
Nej, men det är intressanta koncept som kanske beskriver någonting som är svårt att förklara.
Ja.
Ja. Men söker man frågorna, Jakob var lite grann inne på det. Jag har formulerat det lite grann för mig själv då, för att se om jag tog några steg i min utveckling som jag såg då. Att, vad är jag? Vem är jag? Vart kommer jag ifrån? Vad gör jag här och vart är jag på väg?
Mm.
Det är de liksom stora filosofiska bitarna så. Om man börjar med dem och ställer sig dem så får man kommer man söka information som leder en kanske inte riktigt på de vanliga vägarna då. Medans de som inte har ställt sig de här frågorna och har lite grann det här let's dance-mentaliteten då, om man säger så. Om man frågar vad någon är för något så säger de att jag är en människa och vem är jag? Ja, Peter heter jag. Var kommer jag från? Göteborg. Vad gör jag här? Ja, just nu pratar vi på radio. Så vart är jag på väg? Ja, jag ska gå på toaletten snart. De flesta har ju den synen på sin egen, på sitt eget liv. Liksom. Det är så väldigt ytligt. Och de har inte tänkt så mycket djupare på de här bitarna. Liksom. Så att ja, då kommer man heller inte upptäcka någonting. Inga revolutionerande sanningar eller sånt där. Så det är lite synd. Men ja, det är väl det. Om man kommer ifrån sanningssökarhållet då, eller man säger, så kanske man har tittat lite grann på de här bitarna tidigare. Men ja, jag får bolla det. Ja, du kanske ska köra Damon också. Men, eller ska du svara först? Ja, jag kör.
Nej, ta Damon här.
Ja, jag är klar.
Ja, jag vet inte riktigt hur man ska formulera sig, men det är väl, man kan väl bara försöka dra en liten röd tråd. Jag menar, jag är ju uppväxt i ett väldigt ateistiskt, en ateistisk familj, men jag menar, i tonåren så började man väl försöka hitta någon. Ja, men man var väl lite sökande i tonåren på något sätt, men var intresserad av många saker. Det var man. Ja, apropå att försöka se meningen med livet och döden, så att man blev ju snöd in på diverse musik, typ Skinhead-svängarna, även mycket black metal och dödsmetall, och de här bitarna öppnade, fick man ju upp ögonen för just så kallad asatro, och jag gillar inte ens riktigt det uttrycket, för jag tycker inte att det egentligen beskriver det så mycket, men man kan väl även kalla det fornsed, men ja, men även med just med satanism och sånt, så såg man ju de svarta och vita sig, det mörket och ljuset i tillvaron, och på den tiden så tyckte man väl att man kanske var det ena eller andra, men så efterhand så har man väl ser man väl lite saker på ett helt annat sätt. Men jag menar bara på att även med black metal och sånt så öppnade det ju upp för ett intresse av okultism och mörka religioner och sånt. Så det var väl rent studiemässigt, så har jag ju läst en hel del böcker om det ena och det andra, och som har väl fått en man snöade in på det esoteriska, och det var allt från ett intresse av exempel Temple of Psychic Youth och till satanism, och allt från Church of Satan och Temple of Set, mer kanske rent studiemässigt, mer än att jag skulle varit medlem eller kanske följt deras tro eller något sånt. Men man såg, det blev ju även en röd tråd att man började läsa på en del om Egypten och Babylonien, Sumerien, och även sådana tramsböcker som Necronomicon slank väl ner, och filmer runt där. Så man fick väl en rätt, jag tror att det påverkade mig på sånt sätt att man, synen på liv och död gjorde att man ser saker på ett sätt som, jag ser väl inte riktigt som att allt liv är heligt och att att, vad ska man säga, man fick, jag skulle nog snarare beskriva som att det fick en rätt sund, ett sunt förhållningssätt till liv och död. Och när man kan skala av sig vissa saker så kan man ju även se saker ur ett perspektiv. Och det har väl egentligen även från när jag var typ 12-13 så var jag intresserad av just asatron och den så kallade. Så att det är väl på senare år har man väl knutit banden med allting man tidigare sett och läst. Och jag skulle väl, man skulle väl kunna definiera mig som någon form av då så kallad asatroende. Men jag tror ju inte heller på att det skulle vara några så att säga gudar personifierade den bemärkelsen. Men det är ju, jag ser det som en röd tråd till de rötter som jag har genom det folket och rasen som jag och ni också då tillhör. Och, ja, för min del så blir det som en röd tråd och förhållningssättet till natur och allting runt om blir väldigt naturlig. Det blir ett naturligt förhållningssätt och jag känner att det är ett väldigt sunt sätt att se och förhålla sig till saker och ting. För att det blir en bra balans jämfört med om man pratar om mörkare saker, så ser jag väl det som att det är ju många gånger en återvändsgränd i psykisk ohälsa. Med det är, jag menar, skulle man snöa in på satanism eller sånt till exempel, så är det ju väldigt stor risk att man ta fram det sämsta och sen många grejer kan ju vara förtäckta som att på något sätt att man skulle stärka sig, men jag vet inte, det har varit en intressant resa om man ska säga, men kortfattat eller långfattat blev väl asatro helt enkelt.
Okej.
Och det är väl för att vidareutveckla bara lite kort. Det är, vad pratade vi om det förra programmet också. Det är Survive the Jive och framförallt Varje Vikenes och Tullian Perspective på YouTube har vi. Det är ju inget. När man har sett de videorna har ju snarare förklarat vad man själv tänker, vad man själv kommit till inblick på det hela. Framförallt Varje har ju faktiskt väldigt sund syn på det hela. Och han må ju vara lite politiskt defatistisk på många sätt, men
ja, han är ju det.
Ja, så den biten har ju stört mig en hel del på, så att, men samtidigt ju mer av hans när han pratar om Oden och ja, men det handlar ju egentligen om en livscykel, dyrka med förfäder och band och till naturen mer än en ett andliga väsen så att säga. Men det, för mig förfaller det väldigt naturligt i alla fall, så att, men ja. Ja, hur du själv då?
Jo, alltså jag är ju lite mer åt det här sista som du beskrev, att jag är ju egentligen väldigt vetenskaplig av mig. Och kanske inte på det sättet då som det här med att man tror på vad etablissemanget säger vetenskapligt, utan det är mer bara metoden att vara vetenskaplig, att titta på vad man faktiskt vet. Och jag är ju inte religiös på det sättet att jag tror på, eller troende då, på det sättet att jag tror på att det nödvändigtvis måste finnas något högre. Jag säger inte att det inte finns det, för det vet jag ju inte, men utan det är mer det här att man tillhör naturen, man tillhör sitt folk. Jag tror att de här berättelserna är sätt vi har hittat på, eller det har uppstått berättelser för att det ska liksom hjälpa oss på vägen. Det ska beskriva för människor, berätta liksom hur man beter sig och hur man lever tillsammans i samhällen. Och det ska underlätta. Så att det är egentligen väldigt liksom naturligt och vetenskapligt på det sättet då. Så att det är väl mer en slags kulturell tro, att man är kulturellt troende. Jag gillar ju när man har börjat lära sig mer om vår fornsed eller våran tro här uppe i norr, så har man ju liksom gått in på det här med asatron och Och man har ju dessutom förstått att mycket av de här som man, som jag själv trodde tidigare hade med liksom kristendomen, det är svårt att berätta sig att ha med det att göra. Det är egentligen ofta festligheter och högtider som var före kristendomen. Så det har egentligen med vår asatro att göra, som ja, jul och allt sånt där. Så att, och sen just att det är naturen som är centrum i. Och det är det egentligen i kristendomen också. Det kommer ju från sumerernas. Det är det här på nytt födandet. Det är den här årscykeln. Det är det man liksom, som är det heliga. Det är livet. Och går man vidare så är det ju vårt folk. Så att det är tro och religion för mig. Och på det sättet så tror jag att det finns något mer än sig själv. Och sin familj, utan det är hela liksom vårt folk och för framtiden. Så jag vet inte om, på sätt och vis så är ju inte det att vara troende, men det är en annan slags tro på något sätt, tycker jag. Att, ja, lite förvirrat sådär. Så jag tycker det är svårt att skilja på vad som är tro och vad som är inte tro egentligen. Det är också en slags filosofi, ett sätt att se på livet liksom.
Ja, jag tycker det var bra avrundning kanske. Vi är ju, alltså som nationalsocialister, så är det ju naturen som man sätter som utgångspunkt. Och sen kan man ju då kanske ha olika så här, vad betyder det, vad symboliserar det så att säga, men och jag tänker själv, en grej var naturen. När jag iakttar naturen, även om man ser ett gäng björkar eller ett gäng maskrosor eller vad sjutton det är man tittar på i naturen, så finns det inte ett blad som är identiskt med ett annat. Nej. Alltså allting har ett unikt uttryck i naturen. Och där tror jag personligen att man kan hämta en hel del faktiskt.
Mm.
I det här unika uttrycket, och det är det jag tycker vi har tappat som människor, eftersom vi är en del av naturen, så men uppför oss som kloner och repeterar bara vad andra har sagt och sådär. Så det är väl det jag tycker avslutningsvis för min del.
Mm. Ja, vi är ju ingenting utan naturen, och kommer vi bort från konsumtionssamhället och har ett sunt förhållningssätt till naturen, så ger det ju alltså, då är vi på rätt väg. Och ju mer koldioxid, så vi får mer växter, så att andas ut och skäms inte för att släppa ut koldioxid. Däremot så alla former av gifter och skit som man inte tar hand om, det är ju där vi måste se till att
bättre oss med.
Ja, vi kan liksom inte släppa ut gifter i naturen. Vi måste ha en vi kan inte konsumera för mycket så att vi, ja, men måste återanvända saker. Jag skulle bara gärna vilja se att vi har, ja, men har standardiserade kärl som man återanvänder istället för att bara slösa och slänga. Alltså, det som är det mest effektiva. Ibland så ska man inte heller förkasta att, ja, men en plastmugg kan kräva mindre energi om man på ett ställe, om folk, även fast folk dricker ur plastmuggar, så kan det vara bättre energimässigt än att du har en diskmaskin som diskar några koppar varje dag i en diskmaskin. Det måste vara ett sunt förnuft bakom det hela och försöka undvika en överkonsumtion.
Mm.
Så att, ja, men det är ju kanske dags att avrunda programmet. Är det någon som har någonting att tillägga?
Vad säger du, Douglas? Har du någon som gäst här? Har du någon avslutande?
Nej, jag tror på min familj och i längden mitt folk. Och utan någon natur så blir det svårt att försörja om det.
Mm.
Mm. Och du, Jakob, har någonting?
Alltså, som du säkert förstår, så finns det rätt mycket att säga, men jag tycker att ändå att vi har, vad heter det, berört rätt mycket på ett ganska, alltså komplext ämne, som komplext på det sättet att det är lätt att, det är lätt att man irriterar någon, det är lätt att man säger saker som man går rakt över huvudet på någon annan och sådär, men jag tycker ändå vi har tagit upp väldigt många olika aspekter av vad man kan tänka på och sådär, och hur vi tänker, hur vi ser på mental, att bli starkare även på det inre planet då. Så att nej, jag tycker väl att det är bra så.
Ja, då får vi väl tacka för oss, och jag skulle bara vilja avrunda med att jag trodde nästan det skulle lite mer foliehattigt än vad det faktiskt blev, och det är ju som sagt
det kan vi snabbt ändra på
skiften och det är inte det foliehattande nog.
Ja, det är kanske för att man själv är inne på alla de där spåren, så att man tycker att allt sånt där är normalt eller sånt. Men i vilket fall som helst, så är ju motståndsrörelsen som vi då representerar är ju för religionsfrihet, och det här är ju ytterst personliga åsikter vi har förmedlat i det här programmet, och även om säkert en hel del medlemmar kanske håller med om både det ena och det andra eller tycker tvärtom och vissa saker, så är det ett väldigt intressant ämne som jag tror faktiskt det kan vara väldigt givande att ta upp, för att det kan nog få en del att tänka till om mental utveckling, och det kan ju vara ett hjälpmedel att tänka de här banorna som vi gör för många. Och Coca-Cola är inte ett hjälpmedel för mental utveckling hur som helst, så att ja. Det, ja, som sagt, så det kan vara ju värt att tänka på att även om någon säger någonting som låter väldigt foliehattigt, så är det ju inte det totalt den personen. Man kan tycka att någon säger någonting dumt ibland, men det, ja, i stora sammanhanget så tycker vi väl alla någonting lite dumt ibland, och funderar man på det där dumma lite grann och ser hur andra vinklar, så kanske man inser att det faktiskt inte var så himla dumt. Det är faktiskt ett av de bästa sakerna, att man blir riktigt irriterad på någonting någon säger, så att man går och ätsar i huvudet, så tar man reda på lite grann, och så bara, fan, han hade ju rätt, den där jäveln.
Revolutionen börjar med en själv.
Precis.
Och så tycker ni vi var jättekonstiga, så skriv.
Absolut.
Skicka ett mail till Damon.
Nej. Ja, det är väl du som livsfärg@nordiskradio.se.
Eller kommentarerna på Spreaker. Eller på vad heter sidan nu? Nordisk Radio. Där går du att kommentera där. Nej, det gör inte det, va?
Jo, det går att kommentera på nordiskradio.se. Om du har ett VK-konto så kan du kommentera. Och det är väldigt lätt att skaffa ett VK-konto. Så att, se gärna mer kommentarer och mer engagemang i kommentarsfältet på Spreaker, och tryck gärna gilla om du tyckte programmet var bra,
och donera om ni gillar. Det går att donera till Livsfrid också, va?
Absolut, det står i artikeln på nordiskradio.se hur man gör, och det kostar ju tyvärr att driva sån här verksamhet, och inte nödvändigtvis mycket det kostar, men man behöver en ny teknisk utrustning för att kunna driva programmet framåt, till exempel nya mickar och hörlurar och sånt, och allt. Ja, ja. Går ju
Jakob har ju byggt på någonting här som Malvo gör. Vad är det du håller på och bygger i bakgrunden där?
Ja, det är nog min dator.
Du snickrar samtidigt, va?
Jag behöver en ny dator, så ja, 15-16 000 eller något sånt. Går bra.
Ja, precis. Så ni får donera ordentligt där. Så.
Ja, det är ju billigare än Emils paramotor i alla fall.
Det låter som någon som kör en cirkelsåg, alltså, i...
Ja, så om du vill slippa höra det ljudet.
Ja. Framförallt en bättre mic och, eller ett bättre headset skulle ju göra en bit på vägen i alla fall.
Ja, kan jag göra oss med det kanske.
Ja. Men tack för att du ville vara med oss, Douglas. Och...
Tack så mycket.
Ja, tack för ikväll.
Tack igen.
Du lyssnar på Livsfäril, en del av Nordiska Radio.
Won't you spare me over till another year?